Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till det sista avsnittet av vad vi kan kalla den första säsongen av Intergalaktiskt. Nytekniks rymdpodd som görs av mig, Bill Borå, och med dig, Viktor Krylmark.
Stämmer bra, hej.
Vi kommer ju ta ett litet uppehåll nu när sommaren dragit igång på allvar, men är förhoppningsvis tillbaka inom kort.
Precis, det är väl inte helt upp till oss kanske, men vi hoppas på en säsong 2.
Så länge ingen säger något annat så kör vi på det.
Ja.
Idag ska jag försöka ta med dig, Viktor, och er som lyssnar på ett studiebesök ner till ESOC i Darmstadt. ESOC, det ligger i Tyskland och det står för European Space Operations Center. Och det är kontrollcentret för den europeiska rymdorganisationens olika rymdsonder och satelliter. Det finns några andra ställen som man styr satelliter ifrån. Till exempel tror jag att Europas vädersatelliter kontrolleras från en annan plats. Men ESOC är liksom huvudcentrat för forskningsprojekten som till exempel är på väg ut mot planeter eller asteroider och så vidare. Har du hört talas om ESOC förut, Viktor?
Det har jag faktiskt inte. Jag visste att du har varit där. Men det var första gången jag hörde om ESOC. Och Darmstadt är också ett riktigt starkt ortnamn som låter bekant. Men jag kan inte placera det. Det känns som att det skulle kunna vara en sån där, vad kallas det som man kör på SVT? Vinterstudion. Det är så här vinterstudion-ort, alltså klassisk skidort. Men jag vet inte om det är det. Det bara känns som att det borde vara det.
Ja, alltså det var en ganska konstig stad. Det var väldigt litet, jättemycket hotell, men väldigt tomt. Så det är ju möjligt att det är något sånt då stort några gånger om året.
Ja, det skulle det kunna vara.
Typ en halvtimme från Frankfurts flygplats söderut. Så lite, alltså, jag kände inte att det var mycket berg eller så heller.
Nu kanske det inte var skidort. Ja, men något med Darmstadt känns bekant.
Ja, men där ligger det i alla fall då ESOC. Det är en del av ESAs olika kontor som ligger på olika ställen i Europa. Och jag var där i samband med att den sista Langmuir-sonden på rymdsonden JUICE skulle fällas ut i slutet på maj. Och JUICE, som vi har pratat om tidigare i podden, det är ju en rymdsond som sköts upp i mitten av april och är på väg mot Jupiter för att studera planeten och lite särskilt studera 3 av dess månar i detalj. Och en Langmuir-sond, det är ett instrument som kan användas för att mäta olika egenskaper hos ett plasma. Och de här Langmuir-sonderna på JUICE, de tillhör ett svenskt instrumentpaket som heter RPWI.
Mäta olika, vad sa du?
Egenskaper hos plasmat eller miljön kring Jupiter och de här månarna.
Ja, okej. Okay. Ja, för jag skulle precis fråga vad är plasmat liksom?
Exakt, som ett plasma kan man väl tänka sig som en laddad gas på något sätt, eller joniserad gas. Så det är väl egentligen bara partiklar i rymden som är ett plasma. Och runt Jupiter och de här månarna så finns det då, ja, Jupiter har ett jättestarkt magnetfält. Och i det här magnetfältet så fastnar det partiklar som åker fram och tillbaka. Och man vill ju lära sig lite mer om magnetfältet, det elektriska fältet och hur samspelet är i det här planetsystemet. Och det är det som JUICE ska göra på jättemånga olika sätt.
Intressant.
Jag har i alla fall dragit på mig alldeles för mycket material från den här resan. Jag var där i en dag. Men det finns texter uppe på nyteknik.se att läsa om man vill veta mer. Och sen tänker jag att vi i det här avsnittet delar upp det i lite olika delar. Och så kanske det kan ge en liten känsla av hur det är nere på ESOC och ja, men vad de olika personerna där arbetar med.
Låter bra.
Innan vi drar igång så bara för att recap på JUICE. Det är ett jätteprojekt, har kostat miljarder euro och inkluderar 23 länder. Jättemånga statliga och privata aktörer. Sverige har också en jättestor del här, för 2 av de 10 instrumentpaketen har letts från Sverige och Institutet för rymdfysik. Det är RPWI och PEP. Vi har pratat om det här tidigare, men kortfattat så ska ju då RPWI mäta elektriska fält och strömmar och PEP ska mäta partiklar på olika sätt. Och sen finns det många svenska bolag och så som också har varit med och bidragit till olika instrument.
Var kommer alla de här miljarderna ifrån då? Alltså pengarna?
Alltså pengarna är väl ESAs finansiering, så från oss skattebetalare i de olika länderna. Okay. Och så bidrar ju olika länder olika mycket till ESA. Men ja, jag skulle nog gissa på att det är vi som har betalat för den här.
Kul. En gåva.
Exakt. Men sen finns det ju säkert privata liksom, stiftelser och sånt som ibland är med och sponsrar vissa projekt. Jag är generellt inte så intresserad av ekonomin när det kommer till sånt här, så jag brukar inte läsa på om det.
Nu ska jag inte pressa dig mer om det.
Nej. Men jag var i alla fall nere med 2 svenska forskare som heter Jan Bergman och Jan-Erik Wahlund. Och de har vi också hört i podden. Så jag kommer inte ha med någonting från vad de har pratat om faktiskt, utan jag tänker att vi hör från folket där. Och då börjar vi alltså i planeringsfasen för den här rymdsonden. Nu ska jag säga ett namn på italienska här. Den första personen vi kan höra från är Alessandro Azzei. Och han är nyttolastingenjör och har varit ansvarig för 5 av 10 instrument på JUICE. Det är lite fler än man ska vara ansvarig för. För i vanliga fall så har man kanske 2-3 instrument. Men JUICE har varit, hållit på så länge att han har fått ta över allt fler instrument när andra ingenjörer då har lämnat ESA för andra jobb. Och han berättar lite om svårigheterna med att planera och bygga en rymdsond.
The big challenge is of course the timing. The more delays you have, the more this affects you, and there are certain deadlines that you have to meet, or else, especially for a planetary mission, where you have very specific launch windows. And if you miss it, then you might wait a year, or maybe even 2 years, or even more, depending on the alignment of the planets.
Så timingen och bara hålla olika deadlines verkar vara en av de absolut svåraste sakerna. Och det kan man kanske tänka sig när det är så stort projekt.
Jag fastnade på att han var nyttolastingenjör. Det har jag aldrig hört någon vara förut.
Jag vet inte om det är en titel på svenska. Men han sa att han var liksom payload engineer. Så ja. Nyttolast är ju instrumenten i stort sett. Så om man tänker sig att man har en rymdfarkost eller vad som helst, då har man ju sakerna som ska göra nytta. Det blir liksom nyttolastingenjören. Så han har ju varit ansvarig då för att på något sätt organisera och jobba med de här olika projekten som blir nyttolasten.
Just det. Ja, men det är kul. Det finns så många ingenjörstitlar.
Verkligen. Och som man säger så är det ju jätteviktigt att ja, men man lyckas leverera allting i tid. För planeterna rör ju på sig. Och om man ska tajma för att till exempel kunna använda gravitationen och förbi flygningar kring planeter eller månar för att ta sig långt ut i solsystemet, då kan man inte skjuta upp när som helst. Man har ett visst datum eller en viss vecka eller så. Missar man det så ja, då får man vänta några år. Och då blir det ju väldigt svårt när man har såna här planetära uppdrag som JUICE är. Och man har...
Ja, precis. Gud vad störigt om man skulle missa. Alltså, vad som helst kan ju hända. Och då behöva vänta, vad sa du, år?
Ja, så det var ju nervöst inför själva uppskjutningen också. Men under tiden som de har byggt olika institutioner och universitet, man vill ju inte heller vara det landet som orsakar den här fördröjningen. Om alla andra är klara, så här, 9 av 10 är klara, så sitter man där med sitt eget instrument. Och...
Nej, men precis. Det skulle väl kunna leda till krig, när man inte riktigt, men typ.
Ja, ja
man,
men exakt.
Man blir inte bjuden på eftermiddagsfikat längre.
Nej, precis.
På ESOC.
Ja, nej, exakt. Men de här, liksom, det är ju så många instrument också, så det finns ju fler problem som kan uppstå.
Each payload is a small spacecraft by itself, because all the subsystems are in there. You have the power, you have the mechanical, you have the electrical, you have the EMC issues. You have the same problems on each unit. So in a way, every instrument is trying to do the next step. So every instrument is a challenge.
Så han ja, men jämför det lite som att varje instrument är en rymdsond i sig.
Mm.
Tycker jag också är ganska kul att tänka, för att då, alltså, och att utveckla de här instrumenten och så, man måste ju ha så mycket kunskap som forskargrupp. Det måste vara så otroligt svårt att få till liksom det här samspelet mellan de olika grupperna.
Ja, gud ja. Det verkar ja, lite svårt att föreställa sig. Men det verkar ju verkligen få ihop allt det där.
Det satt också stora... Ja, men, utskrivna A3-papper med CAD-ritningar av rymdsonden uppe i de olika rummen vi var i. Och så kunde man se alla olika delar, och det var helt omöjligt att ens kunna börja tänka så här, men den här biten ska sitta här. Alltså det, bara design och upplägget för att få plats med det i den här boxen, eller vad man ska kalla det. Det känns som liksom flera års arbete att kunna få till
ja,
det.
Var de fina ritningarna?
Men de var ganska fina ändå, men alltså det var för mycket för att ta in. Det var, ja, men jag fick lite förklaringar av vad olika saker satt och sådär, men jag hängde inte riktigt med.
Nickalog.
Exakt.
Har du byggt något avancerat någon gång? Jag har inte det. Alltså det mest avancerade är ju så här tech-lego-grej som är lite mer avancerat lego, men det går ju typ inte att misslyckas med, och absolut inte att jämföra med en superavancerad rymdsond som har kostat, vad du nu sa, 23 miljarder euro.
Nej, det var 23 länder med. Men jag tror att den har kostat nära 2 miljarder euro.
Ja, okej. Okay. Jag blandar ihop siffrorna.
Ja. I alla fall, så de här då, olika nyttolasterna eller instrumenten, de är som egna rymdsonder, och då uppstår ju problem att de ska samspela med varandra. För vad händer om du med ditt instrument har en radiomottagare eller någonting, och sen har någon annan en radiosändare för att kunna göra mätningar av någonting, då kommer ju de automatiskt att vara problematiska för varandra.
Okej.
Okay. Och sånt måste man också tänka på.
Electromagnetic compatibility. And this is one of the things when you have emitters, they will or can disturb other instruments, so you need to measure this. How does it disturb? And if it does, what do you do? So all these things you have to agree amongst each other.
Förstår du problematiken med det här?
Nej.
Så om du tänker dig att du med dina då, låt oss säga de här Langmuir-sonderna, ska mäta någon sorts elektriskt fält eller någon elektromagnetisk våg. ute i rymden. Då vill du ju helst att det inte ska vara några andra elektromagnetiska vågor runt omkring som kan störa den vetenskapliga datan du samlar in.
Ja, nej.
Sen sitter ett annat instrument bredvid ditt. Ett radarinstrument kanske. Som skickar signaler för att studsa på isen på en av månaderna för att kunna mäta hur tjock isen är. Om den elektromagnetiska vågen som skickas ut hamnar i närheten av din mottagare, då kommer du inte se några vetenskapliga data, utan då kommer du bara ha massa störningar från det här andra instrumentet.
Ja, nej, det låter ju inte svinbra.
Det är mycket sådana diskussioner som har förts. Var ska man placera de här för att få det så optimalt som möjligt?
Mm.
Och man håller just nu faktiskt på att testa lite om de faktiskt stör varandra i rymden. För man har inte kunnat testa det när det var på marken. Och om det visar sig att de stör varandra, då måste man sen också bestämma vilket ska få vara på när. Och då kanske man har lagt ner jättemycket tid på att få ett instrument som ska göra något specifikt vid en förbiflygning av en måne eller så. Och sen är det en annan grupp som har gjort samma, men instrumenten stör varandra så mycket att man inte kan ha dem på samtidigt. Så
ja.
det där kan bli jättesvårt när man väl är uppe liksom. Och sen måste man ju då argumentera mot varandra. Vems forskning är värd mest?
Ja, precis. Men fick du någon indikation på att man har planerat upp det här innan? Eller kommer allt det här att öppna sig som ett stort problem när sonden väl är framme?
Nej, så man har ju liksom gjort jättemycket förstudier på så att det här inte ska vara ett problem. Men man har ju inte kunnat testa det helt. Så man kommer göra tester för att se lite mer när det väl är uppe nu i rymden hur det faktiskt påverkar varandra. Så det intrycket jag fick att man har ju testat mycket och så, men också vi måste få upp det nu, vi har det vi har, nu kör vi.
Precis, vad är tidsfönster att passa?
Exakt. Men min känsla var ändå att de vet ju vad de gör. Jag frågade i alla fall Alessandro lite hur det kändes nu när Juice närmade sig den sista utfällningen av ett instrument och alltså skulle vara helt fully deployed, som det kallas, i rymden.
When you see it build up, when you see that it's becoming real in the clean rooms, when it goes into the thermal vacuum chamber and everything works, and then especially it goes to Kourou and you see it for the last time before, now it goes to the launcher and you will never see it again. These are all moments that are very, very special, let's say. Then of course the launch, and then the deployments, and so also today is a big day because after this last Langmuir probe deployment, Juice is in its final configuration. Everything is deployed.
Det lät ju som att han tyckte att det var lite sorgligt nästan.
Ja, han log väldigt mycket och var alltid väldigt glad, men just där så lät han lite så här, nu är det är, typ.
Alltså man kan ju uppbringa känslor för vad som helst egentligen. Så att det är inte så konstigt ifall han typ har kommit nära Juice. Och så här, ja.
Men lite så. För det är ju verkligen, när man sköt upp det från Kourou och sen några timmar senare då när det lämnar på något sätt synfältet. Man kommer ju aldrig se den här rymdsonden. Den kommer ju åka förbi jorden några gånger. Men ja. Han kommer ju personligen aldrig vara nära den igen. Känslig dag för många, tror jag, när jag var där.
Det var det säkert.
Men låt oss flytta oss till kontrollrummet då. Som jag först och främst vill säga, bara, det var lite av en besvikelse. För när jag blev tillfrågad att följa med ner, så såg jag framför mig det stora nedsläckta rummet med massa skärmar och folk med headsets. Och, ja, stort pådrag.
Ja.
Som man gör, såhär, filmer och man har sett uppsändningar av raketer och allt möjligt.
Precis, det fanns förväntningar.
Ja, men det var en vanlig kontorslokal. Det var ett rum. Det var på ett sätt uppfriskande, men lite trist.
Ett rum med vita väggar och skrivbordsplatser, typ, eller?
Ja, alla satt, de satt liksom på rad, sex personer eller så. Väggarna var var nog vita, men det var massa uppsatta planscher med meddelanden från andra rymdfarkostgrupper som hade gjort lite hälsningar till teamet.
Okay.
Jag satt en juice container och lite sånt på väg. Dåliga ordvitsar och sånt.
Det var lite pimpat, men det var inte ett sci-fi kontrollrum som du hade väntat dig.
nej, exakt. Och det första som hände när man kom in var liksom att de tog fram Lego-modellen av rymdsonden och började leka med den istället för att då gå igenom så här, det här är forskningen och det här är det vi gör just nu och så. Men ja, det var kul det med. Det är fint att se att det inte var liksom, ja men det har varit så himla, det är så himla förplanerat och det är liksom det gick väldigt bra innan och sådär. Så det var väl ganska lättsam stämning på ett sätt.
Mm. Ja, men det låter som att det fanns lite lekfullhet ändå. Hur stor var Lego-modellen förresten?
Den var liten, typ som en knytnäve. Så.
Även den var en besvikelse.
Lite. Nej, men jag har sett en större modell av rymdsonden tidigare på... Ja, men de körde en Sverige-turné med det här på Tekniska museet bland annat i Stockholm. Och så var de uppe på några andra ställen. Och då hade de med en lite större modell.
Mm.
Nu tänkte jag att vi ska få snacka lite med Giulio Pinsan som är en av ingenjörerna som har koll på driften av rymdsonden. Så han jobbar i kontrollrummet och sitter liksom och övervakar och skickar kommandon till rymdsonden.
I'm Giulio Pinsan. I'm part of the flight control team of JUICE. My role is a system AOCS engineer. So system for whatever entails in particular in these days, the deployments and so on. And AOCS is our attitude and orbital control system.
So you're in the control room when everything happens.
Exactly. Yeah.
Has it been exciting this week?
Yeah. It's been very exciting. So this week we started on Monday with the first of the Langley probes release. And then on Tuesday we released the 3 RWI antenna. And then we continued on Wednesday and Thursday with the 2 more Langley probes. And today we have the last one. So today we have the one that is maybe a bit more exciting than the other. We will be off pointing from the sun for a little bit longer with respect to the previous deployments. It is the last one, the deployment at all for JUICE. So it's a bit the cherry on the cake.
Han lät lite peppad ändå.
Ja, nej, men han var väldigt, väldigt peppad. Det här var en stund innan själva... Ja, men instrumentet skulle fällas ut. Och som han sa så... Ja, men de behövde vrida rymdsonden lite för att på ett sätt värma upp själva bommen som skulle släppas lös. Och det är en 3 meter lång bom som ska vecklas ut. Och så har den som en sfärisk sond eller så på slutet av den här bommen. Och när man släpper den så behöver den vara varmare än vad den är. Just ja, om vi tänker oss att den inte har släppts ut än. Så man behöver rikta rymdsonden, få lite solljus på den ett tag och sen kan man släppa.
Okej.
Okay. Och det är för att
nyfiken på hur de kom på det.
Ja, jag tror att det är... Ja, det kan nog vara något man har fått erfarenhet av, kanske av tidigare uppdrag när sånt inte har gått så bra eller bara att ja, själva bommen, om jag minns rätt, är den gjord av kolfiber. Och jag tror att den är väldigt, väldigt kall när den inte då är riktad mot solen. Att typ så här, vad kan det vara? Minus 100 grader Celsius eller något. Och då är det väl mycket farligare eller mer troligt att den går sönder om den rör sig kraftigt när den är så kall.
Ja, låter rimligt.
Ja, men det är som mycket av det här. Det låter rimligt, men man vet inte riktigt om det är för att den någon gång har gått fel. Det skulle vara jättetråkigt, men då har man ju lärt sig det till de här uppdragen.
Ja, men precis.
Så en kort stund innan det här kommandot skulle skickas för bomutfällningen så fick jag, Jan-Erik och Jan komma in i kontrollrummet. Innan det så satt vi faktiskt i ett annat, lite mindre rum. Eller själva rummet var faktiskt större, men det var inte lika häftigt. Och där övervakade de allt som hände och hade kontakt med kollegorna i kontrollrummet på länk. Och dagarna innan det här så hade det gått bra. Så man fällde ut en sån här bom om dagen. För att du behövde rotera, fälla ut den, rotera tillbaka. Och då ja, men tog det lite tid. Och sen som alla andra arbetsplatser så verkade de ha arbetsdagar. Och liksom gå hem sen. Och bara lämna sonden. Så det var liksom ingen direkt stress med att göra allting så snabbt som möjligt. Utan man diskuterade lite. Ska vi vänta en? Ska vi vänta till imorgon? Lite så.
Mm. Intressant.
Ja, för själva... Ja, Juice är ju på väg. Den har sin bana. Den gör... Liksom, det ska ta 8 år för den att komma till Jupiter. Det är klart att det är fördelaktigt att fälla ut allting nu. Se så att det funkar. Kunna börja ta tester och så. Men det är ingen jättestress heller, verkar det som.
Ja, nej, det är 8 år. Då har den tid på sig.
Exakt.
Är det, men kan det vara så att det är lättare att göra sakerna innan den har kommit så långt?
Jag tror, i alla fall när den är så här nära, så är det lättare att skicka och ta emot data. För du har ju, ja, liksom på något sätt så är upp- och nerlänken avtar med avståndet, så... Du har olika antenner som du kan använda, och när du är nära jorden så tror jag att du bara kan skicka mer information. Och på så sätt kan det nog vara fördelaktigt att göra så mycket som möjligt tidigt för att helt enkelt ha koll.
Ja. Yes, men är det någon som... Nej, det är det väl inte då. Ifall den ska ta 8 år på sig, det är inte så att det är någon som hela tiden måste sitta och övervaka... sonden, eller?
Nej, jag frågade lite kring det också. Jag tror nog att de har folk där ganska ofta. Men just nu i den här uppstartsfasen när man har fällt ut solpaneler och sen olika instrument, då har man ju haft folk där. Men sen tror jag att man kommer lämna den ganska liksom ensam. Och kanske bara ha att så här, det skickas larm från den och då till någon person som snabbt kan kolla det om det händer något, om själva sonden rapporterar problem. Men det beror lite på också, tror jag, om man ska göra forskning under tiden eller om man kommer vänta tills man är framme. Och det är inte heller helt klart hur mycket eller vad för sorts forskning det skulle vara. Och då måste man ju ha någon som skickar kommandon för att typ rikta det här instrumentet lite hitåt. Ta en bild eller ja, hur det nu går till exakt.
Just det.
Yes. Men tillbaka till kontrollrummet. Så vi var där. Det var lite nervöst. Speciellt skulle jag säga att Jan och Jan-Erik var nervösa, även om de inte såg någon anledning till att det skulle gå dåligt. Det hade gått bra dagarna innan. Man hade börjat rotera sonden för att värma upp bommen. Och sen skickades då den här signalen för att i stort sett bränna av några fiskeliner eller liknande. För att den här bommen skulle då fjonga ut. Fjonga ut. Det är konstigt. Konstigt sagt. Fällas ut.
Bommen skulle ut.
Ja. Och ganska kort därefter kom det första beskedet om att någonting hade hänt. Det finns accelerometrar på ett annat instrument som hade kunnat mäta en vibration av att någonting hade skett. Så en indikation kom på att det hade fällts ut. Men man kunde inte veta om det hade varit lyckat eller inte. Och för att få veta det så behövde de först vrida tillbaka sonden och slå på en större antenn för att kunna skicka data tillbaka till jorden från det faktiska instrumentet. För att veta.
Vilket drama.
Exakt. Så då stod vi där i 40 minuter. Och då började de... Liksom, chefen kom med... Började plocka fram champagnen. Men öppnade den inte än. Och så. Men sen efter ett tag då... Så lät det så här.
Yeah. 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 So we have telemetry confirmation of deployed LP1. We got all 4 of them up. 8 micro switch. Thank you.
Applåder, helt enkelt.
Ja, en kort applåd.
en ganska kort applåd och sen en bekräftelse från Julio som rapporterade in i någon sorts Teams-call. Jag tycker också, märkte du det? I bakgrunden så hörde man ett sorts larm.
Ja, jag tänkte fråga om det.
Det var lite, jag tyckte det var lite udda, för det var ganska ofta som det gick av en sån här larmsignal och så blinkade det rött på deras dataskärmar.
Ja, det tänker man ju inte är bra.
Och det är inte jättebra, men jag fick en liten förklaring att man vill larma, ja, men mer än vad man behöver. Det är bättre att larma för mycket och sen kolla upp det och säga nej, det var inget problem, än att larma för lite.
Mm-hmm. Det låter ju, det är liksom tvärt emot vad man brukar säga till barn. Alltså där man ska inte ropa varg.
Ja.
Det känns som att om de ska sitta med det där i 8 år, då kommer de vara rätt mätta på larm. Så när det är väldigt dags, då kommer de ju inte bry sig.
Exakt. Men ja, nej, men
alternativt kolla väldigt snabbt och missa att det faktiskt är ett stort fel, fast att de tror att nej, men det var inget.
Mm. Nej, men det var ofta de bara då klickade på den här röda grejen, det dök upp någon ruta, de läste det lite snabbt och bara stängde ner det, så var det löst. Det var en gång som det var, de inte förstod vad det var som larmade. Och då kom det också in någon från ett annat rum. För det var lite uppdelat så att det skulle vara liksom, ja, men de som skickade kommandon från ett ställe och sen de som hade koll på typ orbital control, ett annat litet kontrollrum med några andra personer. Så kom en av dem in och var så här, gjorde ni något för att lösa det här? Och de bara, nej, vi trodde att ni gjorde något. Och sen så bara, de kollade på varandra och så bara gick de åt olika håll och så var det löst. Alltså, men
ja, intressant.
Det var
bra krishanterat.
Ja, nej, men uppenbarligen så funkade det. Så, ja. Men det, ja, som vi hörde, det gick i alla fall bra. Alla instrument och så har fällts ut som de ska på Juice. Tidigare så var det lite mer dramatiskt, för det var en antenn som heter Rhyme som först misslyckades. Den fälldes inte ut som den skulle, utan fastnade. Det var en liten sprint som hade liksom inte sprängts bort. Och det gjorde att man liksom var tvungen att vänta några veckor med de andra instrumenten medan man löste det här. Och man lyckades lösa det genom att, ja, men i stort sett köra in en annan utlösningsmekanism som man hade, som gav en så stor chock in i det instrumentet att det också liksom lossnade, den här sprinten på något sätt skakades ut eller så.
Ja, vilken bra lösning.
Ja, nej, men det var ganska, de sa att det hade varit, ja, när de hade skickat upp allting och börjat fälla ut saker, så var alla jätteglada förutom det här italienska forskarlaget som hade den antennen som då inte hade fällt sig. Så det är så här, alla hade firat och sen satt de där och var så här helt förstörda.
Ja.
Men de hade ju lyckats lösa det, så det var ju häftigt.
Ja, men det är coolt att de faktiskt kan lösa något när det är något som är så långt borta redan.
Ja, nej, men då tar man tag, liksom, man hämtar, de har en stor modell av själva rymdsonden på jorden. Det är lite som, jag tänker mig den här filmen, vad heter den, The Martian, när han är på Mars. Har du sett den filmen? Vad är det, Matt Damon kanske?
Nej, jag har inte sett den. Jag är inte så förtjust i Matt Damon, så därför har jag inte sett den filmen.
Men han, i alla fall så är han där och han letar upp någon gammal rymdsond eller någonting. Och så ställer de upp exakt samma på jorden för att kunna snacka med varandra och göra tester. Och jag tänker mig att det är lite samma situation här. De liksom återskapar problemet på jorden och gör massa tester innan de testar något i rymden. För där har man liksom en chans. Och det var det man gjorde här då, att man testade och så var man ganska säkra på att det här borde funka. Och så funkade det.
Ja, bra.
Ja. Låt oss i alla fall gå tillbaka till sonden då lite. Och kontrollrummet. För Juice kommer göra forskning främst när den flyger förbi de här isiga månarna, Europa, Ganymedes och Callisto. Och då krävs det en del manövrar. Vi kan lyssna på hur Julio förklarar det.
Our mission will be a mission where we mostly collect data during flybys. And normally a flyby you have, before you approach, so a flyby means you have a close encounter with the, to a moon to, or to a planet. Mm. And in this case, you need to do a targeting maneuver because the flyby changes your orbit. You have to be sure that you are exactly where you want to be. So it involves the flight dynamics and so on. Then you need to put together the commands to slew the spacecraft in order to look into the position of the moon where you want in each point of that flyby. Then you need to add on top all the payload requests and the payload commands. And then once the flyby is done, then you need to downlink all the data, turn back to Earth, do a cleanup maneuver because the flyby always introduces a little bit of disturbance. And so we call them like literally system operations because they involve everyone and it takes a lot of planning. And each time there is slightly different. So it's not that we can copy paste and reproduce. We try to, but in most cases we need to each time add a little bit of a different flavor. And so if we get our mission extended, it will be just something very similar to this. So we would just need to understand how this thing should look like. What do we want to see? So this comes from the scientists and so on, and then create the new recipe for it.
Så vid de här förbliflygningarna då, så måste man bestämma vilka instrument ska titta någonstans, hur ska vi vrida sonden, vad ska vi slå på, när ska vi vrida tillbaka, skicka data. Det är många liksom små manövrar för att då positionera Juice så bra som möjligt. Så det är ett stort arbete helt enkelt.
Ja, och ingenting gick att, om jag fattar rätt, kopiera till något annat.
Ja, så det vi pratade lite om där var också att det är möjligt att förlänga rymduppdrag. Så den tanken nu är att Juice ska krascha in i en måne år 2035. Men eftersom att man lyckades skjuta upp sonden på den optimala dagen utifrån ett bränsleperspektiv, alltså att man har som mest marginal i mängden bränsle man har med, så skulle man kunna förlänga det här. Och då så måste man skriva nya kommandon för liksom det nya man vill göra då. Och där är det liksom inte möjligt bara att så här copy-pasta från någon tidigare grej. Men man kan göra det till stor del.
Okej.
Men egentligen så följer man bara så en jättelång lista med tiotusentals kommandon som bildar en jättetjock tidslinje på något sätt.
Vad går den på för bränsle?
Ja, jag vet inte. Det känns som att så här, rymdgrejer ofta har flytande någonting.
Mm.
Typ flytande kväve eller syre eller något. Låt oss googla lite snabbt. Juice, ESA, fuel. Juice har en huvudmotor som kan producera 425 newtons thrust. Och den använder sig av monomethylhydrazine fuel. Och mixed oxides of nitrogen oxidizer. Så om det säger dig något, så tar vi det.
Det säger mig absolut ingenting, men vi går vidare.
Ja, någon sorts bränsle. Yes. Låt oss gå till den sista personen jag tänkte att vi skulle prata med. Och det är Angela Dietz. Hon är Deputy Spacecraft Operations Manager för Juice. Så hon kan introducera sitt jobb själv, tror jag.
Okay, you've been talking to Julia earlier. He's quite dedicated to a certain subsystem. I'm less so. I'm more like, do more coordination, doing more a lot of interfaces to the various like instrument teams, for example, like to also to the project scientists, to the science group in ESAC in Spain, for example. And just trying to fit all the pieces together. And also quite involved in mission planning, so planning the operations, making sure they go up to the spacecraft, and just making sure also of the processes and so on.
Så hon arbetar lite mer övergripande med hela projektet, som en klassisk chef kan man väl tänka.
Projektledare typ.
Ja, exakt. Och där nämnde hon ju också då ESAC, som inte är ESOC, och det är en annan av ESAs delar, och det är den, vad ska man säga, vetenskapliga delen. Och den ligger i Spanien. Så medan kontrollen och driften av rymdsonderna är i Tyskland, så sköter man den vetenskapliga delen i Spanien.
Varför då? Eller ja, det är såklart i hela Europas...
Exakt.
Vad heter det? Så att de måste sprida ut sig lite.
Ja, det finns också ett stort centrum i Nederländerna, tror jag, och huvudkontoret. Var kan det ligga? Paris, gissning. Det är lite utspritt, helt enkelt. Och det är väl rimligt. Överlag, som vi sagt, allt har gått bra med Juice sedan Rime-antennen också skakades loss. Men tydligen så är det alltid lite små problem med de här rymdsonderna när de har skjutits upp.
There's some issues with some software, some technical issues also. Not many, so I must really say it's a really nice spacecraft. Yeah. No, I'm really... I'm coming from Baby Colombo and I was also on Rosetta in the past. After Baby launch, there were much more things happening and ongoing. But here I have the feeling the spacecraft is in a very good shape. It's performing super well. As well, the payloads. Okay, minor issues everywhere a little bit, but they're really very small.
Tycker det låter så kul att bara så här, ja, det är lite mindre problem, lite överallt, men överlag känns det bra.
Precis, jag slutade lyssna efter att hon sa något som hette typ Baby Cologne eller något.
Ja, hon sa Baby Colombo, och det är en rymdsond som är på väg till Mercurius.
Okej.
Och sen sa hon
Colombo. Ja. Riktigt bra namn också.
Ja, visst. Och sen sa hon också Rosetta. Och det är ja, men ett annat rymduppdrag från ESA som har för mig studerat en komet. Så hon jämförde ju då känslan efter uppskjutningen av Juice med den från ja, Baby Colombo. Och då var ju känslan att det var väldigt lite problem här. Men man har fortfarande en del så här mjukvaruproblem och sånt. Och fördelen här är att ja, men Juice är fortfarande nära. Man kan och kommer att skicka upp programvara som installeras i rymden.
Mm.
Så man kommer liksom uppdatera mjukvaran på alltså, något sätt.
Ja, precis. Här. OTA-uppdateringar, ja. Som det kallas i ja, typ alla industrier, antar jag. Jag skulle säga bilindustrin, men kommer jag på att det gör man ju på mobiler och allting. Alltså over the air uppdateringar.
Mm. Exakt, så det är fortfarande möjligt för de olika då forskarlagen nu när de börjar samla in data för att testa allting, att se att oj, det här funkar inte alls. Men då har de i alla fall hårdvaran på plats. Och så kan de uppdatera sin mjukvara och liksom lösa små problem. Mm. Så det är ju först nu som de kan testa saker på riktigt. För de, återigen, de har inte varit i rymden förrän då i april. Och nu nyligen så är allting utfällt och färdigt.
Ja, det är svinbra att de kan göra det.
Ja, exakt. Så ja, överlag kan man väl säga att de jag träffade i Tyskland, deras jobb började efter uppskjutningen. Det här är ju då driftteamet. Så där tog man över kontrollen av rymdsonden. Men kort efter att raketen ja, men lämnade marken och rymdsonden var i rymden.
Yeah, it's just fun to make it work, and we've been planning a long time, many years, and now we are actually so really our work really starts when with launch. Before we're just preparing, getting ready, and then we're actually in space, and then we start. Or the other participants, like the project team, for example, or the industry team. They're now going away from the mission. They're supporting only on a small basis. So they're working many years. But then when the thing's up, they finish their job. And for us, it's the start of it. And it's really nice to be in the control room. And
ja, så ja, men industripartners och de som bygger. Det var Airbus som var med och byggde den här. De är ju klara. Tack och hej, liksom. Medans... Mm. Nu börjar kontrollrummet, nu börjar forskningen, nu börjar hända saker på riktigt.
Just det. Det är nu alla med hjärna sätter igång. Så kanske man kan säga, för att man behöver vara ganska smart för att bygga själva farkosten också. Ja. Men, ja.
Men vi kan säga så, tycker jag.
Ja. Om jag hade varit delaktig i ett sånt här uppdrag så hade jag varit med i första delen. Hammare och spik, liksom.
Ja, ja nej, men varför inte? Jag tror att den delen är väldigt rolig också. Det är kul när man ser att det faktiskt kommer upp och funkar. Kan man ju bara följa resten med ja, men, att titta på utan att känna något ansvar eller så.
Ja, det är ungefär som när man gick i skolan och, det var, och klassen skulle redovisas, så var det ganska skönt att vara bland de första. För att sen bara sitta och ja, chilla resten av dagen liksom.
Eller skämmas för att man hade varit så otroligt dålig.
Precis, när det visade sig att alla andra hade lite högre ambitioner än en själv. Jag tänker på Beppe Colombo. Jag blir väldigt nyfiken på den.
Ja, alltså, det kanske är något vi ska prata om längre fram. Det är ju en rymdsond som sköts upp 2018. Och den är ju på väg mot Mercurius. Så jag tror att det är typ 2025 eller något som den kommer börja studera planeten på riktigt.
Ganska snart.
Så, ja, det kan ju se om vi kan snacka lite mer om den. Mercurius är ju också en rolig planet. Så.
Jag känner att jag har dålig koll.
Kan inte ifrågasätta sådana där, bara så här, slänga uttryck från mig. Jag har ingen koll på Mercurius. Men det är säkert en kul planet. Alla planeter är väl roliga på sitt sätt.
Ja.
Ja, men jag tänker att där kan vi avsluta det sista avsnittet för säsongen. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och hoppas att ni har tyckt att det har varit trevligt att vara med på den här resan, för ja, det har varit roligt att göra det här tycker jag.
Superkul.
Ni får ha en underbar sommar, så hörs vi framöver.
Gör vi. Hej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.